Vad är det för skillnad på äpplen och äppelmos? Jag börjar med att dumförklara en hel församling, kanske du tänker. För det vet ni ganska väl, skulle jag gissa i alla fall. Men kan vi inte ändå få tala om de här självklarheterna bara i någon minut? Och för det första så ser det ju väldigt olika ut. Äpplen och äppelmos. Och äpplen växer ju på äppleträd. Och vad jag vet så går de inte att framställa på något annat enda vis. Åtminstone inte än, vad jag vet. Det krävs ett träd. Och det krävs också inte vilket träd som helst, utan ett äppleträd. Bra äpplemos däremot tillverkas i ett kök. Lite större mängder äpplemos av något sämre kvalitet görs i en fabrik. Så det här är en stor skillnad. Äpple växer på träd och äpplemos produceras i en fabrik. Eller med lite bonus då, i ett kök. Det ena är därför en frukt och det andra är en produkt. Det ena, frukten, är därför omöjligt för människan att liksom tvinga fram. Det andra, produkten, det är något som faktiskt går att producera med människohänder. Om det nu finns en råvara förstås. I texten som Kristin läste för oss så talar Jesus om frukt i våra liv. Hur det kan liksom få växa fram. Och vad han tänker ha för roll i det. Om vad liksom livet med Jesus får för resultat, om vi får använda det ordet. Och vad som är tanken med ett liv tillsammans med honom. Texten handlar inte om äppleträd. Men jag tog bilden av äpplen därför att det är ju kanske det vanligaste trädet i våra svenska trädgårdar. Vindruvor däremot växer på vinstock. Och det var jättevanligt där Jesus liksom gick fram när han pratade. Det var en bra pedagogik och en tydlig bild för dem han pratade med. Så i den här texten då, vad är det han säger? I vers 1 så börjar han med att säga att han är den sanna vinstocken. Vad säger han då? Alltså vad hör lärjungarna då när de sitter och lyssnar på honom? Det här är ju ett uttryck bland dem i Johannes evangeliet som vi kallar för jag är orden. Till exempel säger Jesus tidigare jag är vägen, sanningen och livet. Han säger jag är livets bröd och några sådana bildliga uttryck till. Och här kommer det sjunde. Jag är den sanna vinstocken. Ja, i gamla testamentet så har den här bilden använts vid några tillfällen för att beskriva helt enkelt Israels folk. Alltså Guds folket. Det folk som Gud liksom ville använda för att visa vem han är för hela världen. Så när nu Jesus säger jag är vinstocken, till och med den sanna vinstocken, så liksom säger han högt och ljudligt, nu handlar det om mig. Och alla som liksom hör ihop med mig är det nya gudsfolket. Och i de fortsatta verserna, vers 2-6, så använder Jesus den här bilden som utgångspunkt för att förklara hur vi ska leva i nära relation med honom och i starkt beroende av honom. Vi är grenarna och vi sitter i stammen som är Jesus själv. Och så använder han den självklara bilden, kan vi tycka, av hur grenar fungerar. Att i trädet, om de sitter kvar i trädet eller i vinstocken, så är de levande och inte döda. Han förklarar hur de liksom gör sitt jobb, det vill säga bär frukt. Hur det möjliggörs när det fungerar så som det är tänkt. Och för att det ska hända så måste grenen sitta i trädet. Det är en självklar bild. Så fort den går av och ligger på marken så dör den. Och det är något som vi kastar bort, städar bort, eldar upp, åker till malmen med kanske i mitt fall. Eller kör i flismaskinen kanske för någon. Det hjälper ju inte ens att den ligger ganska nära trädet. Eller till och med nuddar trädet. Den måste sitta kvar som en gren i stammen. Annars är den död och kan inte ge någon frukt. Och så fortsätter texten med hur man beskär trädet. Eller vinstocken. Och beskärning handlar i grunden inte om någonting annat än frukt eller skörd. Om god frukt och god skörd. Man beskär trädet eller vinstocken helt enkelt för att det ska bli så mycket frukt som möjligt. Och så mycket frukt av så god kvalitet som möjligt. Grenar som drar sig åt fel håll. Kanske bort från ljuset. Eller som växer så att de skaver mot andra grenar. Eller rent av trasslar ihop sig. Det blir i längden ett problem för trädet. Man skulle kunna uttrycka det att busken eller trädet eller vinstocken beskärs. För att bli sitt liksom rätta och bästa jag. Och Jesus säger i den här texten att hans undervisning har liksom redan tagit hand om det här. Vi är redan ansade av hans ord. Och det är så han tänker fortsätta att ta hand om det. Och så slutar han ju med i vers 7-10 om att beskriva en liksom, så otroligt nära gemenskap med sig själv. Mellan oss och sig själv. Och mellan honom och fadern. Alltså, han målar liksom upp en idealbild eller en målbild av en så nära och sammanflätad gemenskap. Så att allt vi ber är så ett med Guds vilja och hans tankar. Att vi är liksom så förankrade i kärleken från honom som han är i kärleken från fadern. Hans ord och hans kärlek i oss, det är liksom en gemenskap där vi till slut lever 100% i det här, blir kvar. Och det kommer frukt ur den närheten. Frukt som består. Och ännu mer, frukt som ärar fadern. Och den liksom resan får vi vara med om som enskilda. Och som församling så uttrycker vi ju det som att vi vill vara en gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Blir kvar. Blir lik. Jag vill stanna lite kring det där med bli kvar. Ibland tänker jag, eller tycker jag mig märka, att vi tycker att det är lite svårt. Och man kan undra varför. Bli kvar, det är hans liksom absoluta grundläggande uppmaning här. Och igen då, frukt kan bara komma om grenen sitter kvar på trädet. Att bli kvar, att förbli, är helt avgörande. Och kontrasten som texten beskriver är till och med rik frukt eller ingenting. Alltså vi som tror att vi kan så mycket, förstår så mycket, vet så mycket i oss själva. Till oss säger Jesus, bli kvar i mig så bär ni rik frukt. Utan mig däremot kan ni ingenting göra. Jag tycker att jag märker hos mig själv och kanske ibland hos andra att vi ibland tenderar att hellre hålla på med fabriksproduktion av äpplemos än att fundera på det där med grenen och trädet och fruktodlingen. Och vad menar jag med det? Det är lätt att missförstå och tro att det där med bli kvar är något väldigt lätt. I princip att göra ingenting. Och det är ju för lätt. Vem vill liksom göra ingenting? Det är för lite, det är för långsamt, rent av stillastående. Och bli kvar låter ju väldigt mycket som just bara stå still. Var inaktiv, sitt och fundera på en sten, lata dig. Och det är ju lätt att bli rastlös bara vid tanken, eller hur? Kanske är det extra svårt i vår tid att förstå ett sånt uttryck som blir kvar, därför att vi ju också matas med en slags här må bra tips och påminnelse om återhämtning eller liksom, och det handlar alltid ungefär som det här. Bli kvar, bli stilla, stå still, betrakta, vara närvarande i stunden. Men här undervisar inte Jesus om att vila eller om återhämtning, utan om hur våra liv ska ge resultat och betyda någonting för hans rike. Vad är grunden i det? Vad är det som måste komma först? Och igen då, det är som att det är svårt för oss att se hur det hänger ihop. För vi vill så gärna vara produktiva och styra över den produkten. Ha en plan. Ha en strategi. Ha mål. Se uppåt kurvor. Höra positiva rapporter. Och jag tror att det gäller både oss som individer och kanske också många av våra församlingar. Jag tror inte det är fel egentligen på längtan eller på liksom ambitionen. Det är något fint. Men visst kan det mer än en gång bli så att vi bygger fabriker där vi kokar och mosar, sätter till socker och bättrar på tillsatser för hållbarhet och snyggare färg och smakförstärkning. Och ut kommer en produkt och inte en frukt. Och det är som att det här Jesus säger att vi ska göra först, det som är grunden, att bli kvar. Det tycker vi är för simpelt och inaktivt. Och samtidigt kanske det är mer utmanande än något annat. På gränsen till för svårt. Är det så att bli kvar låter för lätt och är för svårt? Det är mycket enklare att producera grejer. Program, aktiviteter, verksamhet, Instagramkonton, grafiska profiler. Det är lättare än att förbli i Jesus och kanske svårare i våran tid än i någon annan förut. Vi har ju liksom oändligt tillgång till kunskap och oändlig tillgång till liksom resurser och verktyg. Vi kan jämföra oss med allt och alla över hela jorden. Och hela världen kan se oss. Eller hur? I alla fall mig just nu. Teoretiskt sett kan hela världen se mig just nu. Och det här att det finns ett gammalt ordspråk som är så här: en bild säger mer än 1000 ord. Jag tänker att det börjar bli smått liksom skrämmande med tanke på hur lätt och hur fort det går att producera vilken bild som helst som berättar exakt vad vi vill att bilden ska visa. Produkt eller frukt är frågan. Inte minst för alla kyrkor. Och så lever vi just nu i de här 40 dagarna som kyrkan kallar för fastan. 40 dagar före påsk. Och vi lever i de här texterna från Jesu avskedstal. Fastan kan vi ha olika förhållanden till. Att vi inte alls håller på med den. Eller vi kanske avstår någonting. För många kan det vara sociala medier under en lång period av 40 dagar. Eller man kanske följer vår bibelläsningsplan i församlingen. Eller på något helt annat sätt. Under fastan så är ju den centrala frågan att liksom skala bort någonting. Sånt som kanske upptar vår tid och stjäl vår uppmärksamhet på ett sätt som gör att det blir svårare att bli kvar i Jesus. Kanske till och med på riktigt motverka det. Sånt kan vi träna oss i fastan på att avstå ifrån. Och att bli kvar hos Jesus är ju själva motsatsen till att dras bort från Jesus. Så fastans tydligaste inbjudan, och där står vi mitt i nu, det är att bli kvar i Jesus. Plocka bort något som upptar din tid men inte bär någon frukt. Ta bort det som grumlar din blick eller som gör att du inte liksom ser honom. Och lägg till sånt som hjälper dig att vända ditt ansikte till honom som har vänt sitt ansikte till dig. Som talar hans undervisning in i ditt liv. Som leder till att du lär känna honom och rotas i hans kärlek allt mer. Bli kvar mer så att du bär frukt. Och greja mindre med att få fram egna produkter. Vänta på hans kraft istället för att bara utgå och lita på din egen. Gå dit han är och gå där han går. Och så något om det där med den där beskärningen då. Jag vet inte vad du känner inför det, att Gud ska gå runt liksom och skära bort grejer på oss. Är det lite obehagligt kanske? Jag tyckte det när jag växte upp. Dels fanns det en i mitt tycke ganska förfärlig sång. Och nu kanske jag trampar någon på tårna. Men det var en sång, jag ska inte sjunga den. Men det var en jättehurtig melodi som man sjöng när jag var barn på 70-talet. Alltså jag menar på riktigt hurtig med den här texten då. Var gren i mig som ej bär frukt, den tager han bort, den tager han bort. Och så var det lite så här över alltihopa. Fast jag var så liten så skavde det jättemycket. För jag tyckte också att jag hade liksom uppfattat lite toner av ett slags så här. Det här att han beskär. Det är ett slags Jesu domslut över våra liv. Lite hotfullt. Lite märkligt. Förminskande kanske. Förenat med stor smärta. Och så den här hurtiga sången där jag som barn tyckte att de vuxna verkligen inte kunde mena vad de sjöng. Så det var lite så här. Jag fick inte med mig några bra bilder. Men så här är det med beskärning. Det finns väl ingen gång som en trädgårdsmästare eller helt vanliga människor som du och jag är så nära ett träd som när vi beskär det. Man tittar noga. Man skär eftertänksamt och med omsorg. Och man skär bort det som behöver bort. För det handlar om frukt med kvalitet. Så bilden av beskärning är inte en brutal bild, utan en omsorgsfull. Det handlar inte om en rättegång eller om att begränsa, utan att omsorgsfullt ta hand om liv. Ta hand om grönska, ta hand om blomning och ta hand om frukt. Så att trädet får bli sitt bästa och rätta jag. Det finns ju tv-program med Mandelmans som en del kanske ser ibland. Jag ser på det nu igen efter lite paus. Och då sa Gustav den här veckan apropå beskärning att typ så här. Det tycker många är obehagligt. Man skär i något som liksom är grönt. Men det handlar ju om engagemang, säger Gustav Mandelman, som bara han kan. Precis så. Och i den här bilden i vår text är det Jesus som beskär genom sin undervisning. Och han är ju inte en bitter trädgårdsmästare som går runt med en stor motorsåg. Och så får han syn på ett äppleträd, eftersom vi är i Sverige nu då, som dignar under tyngden av många, många äpplen. Och liksom avundsjukt säger, nej så kul ska vi inte ha. Och så liksom skär bort. Den är ju Jesus som vi känner. Han som älskar oss in till döden. Han som vill att vi blir kvar i honom. Lever nära honom där han får tala in i våra liv. Där hans undervisning får vara med och trösta oss, undervisa oss och ge oss av hans kärlek. Han vill att vi förankras i den kärleken och i nära gemenskap med honom så att våra liv blir allt mer lika honom. Så att våra attityder, våra relationer, våra handlingar, våra ord, allt mer är en frukt av honom, av hans liv. Där det liksom rinner över från Jesus som är stammen. Och liksom rinner över in i grenarna som är vi. Hans liv. Så att det får bli god frukt. Frukt som består. Att bli kvar och att bli beskuren. Att bli kvar, att förbli Jesus, det i sig på något sätt gör ju att vi ansas. Det är liksom det som beskär oss. Och så tänker jag att beskärningen också gör det mer möjligt att bli kvar. Det går liksom fram och tillbaka och runt. När vi blir kvar i Jesus ansas det bort som står emellan oss och det liv som han har tänkt för oss. Och när det ansas bort kan vi allt mer bli kvar. Vi står inför honom som har gjort allt för oss. Jesus som har tagit våra misslyckanden, vårt ego, vår synd och skam och bortvändhet från Gud. Det tog han på sig när han dog på korset. Och det ska vi stanna för alldeles strax när vi firar nattvard. Det är bara på grund av honom. Och i texten som vi har läst idag så är den här inbjudan från Jesus, tycker jag, så otroligt tydlig. Varm, utmanande, liksom uppfordrande. Han drar oss till sig själv. Och där får vi formas av honom, bli lika honom. Bli vårt bästa och rätta jag. Bli kvar i honom. Men också bli av med det som drar oss bort från honom, från hans liv. Och från att bära frukt för hans rike. Låt oss be. Jesus, tack för att du inbjuder oss var och en idag till dig själv. Herre, du vet precis hur det står till i våra liv. Du vet om vi känner dig. Om vi har känt dig länge. Om vi inte vet vad vi ska tänka om dig. Om vi hör om dig idag för första gången. Jesus, du har liksom aldrig tänkt att du skulle stå så här lite vid sidan om tillvaron eller liksom oss var och en. Utan du har tänkt att du ska vara det liksom allra mest centrala, allra mest grundläggande. Det som kommer först, det som är vårt mål och det som liksom ska uppta vår tillvaro. Tack för den här gemenskapen du målar upp. Vi blir kvar i dig, att vi är ett med dig. Att vi blir så lika dig, att vi tänker dina tankar. Att vi får röra oss liksom i den här världen tillsammans med dig. Tack att du känner oss var och en. Tack för att du har gjort det möjligt att ha gemenskap med dig. Amen.